Hej och välkomna tillbaka till Jorderom. Det här är Linda och med mig har jag
Mr. Kaspar, Jorderom-poddens ambassadör, nummer 2, för du är nummer 1 och jag kan inte riktigt tävla med dig när det kommer till den saken. Jag sitter här bredvid och jag försöker säga saker.
Ja, vi har ikväll har vi också med oss våran katt Messi.
Kissemissen, Mr. Kisse. Ja, han spinner här för er.
Messi Cat. Han vill väldigt gärna vara med så fort vi spelar in en video.
Så är det faktiskt.
Hunger på antran eller ja, nu även spelar in podcast, så är han här och vill vara med och viba. Han tycker det är nice.
Mm. Fyller ut spacet.
Exakt. Ja, men det känns jättekul att vara tillbaka. Och tack för all superhärlig respons efter vårt första avsnitt. Vi har fått så mycket kärlek och det känns jättekul. Så roligt att ni uppskattar det som vi pratar om. Och det känns som att det finns många önskningar och behov. Och vi har redan fått in lite önskemål faktiskt kring vad det här avsnittet ska handla om.
Och man kan ju säga också att det är väldigt viktigt det här med hur man svarar på saker och ger respons. Det är ens enda ansvar, responsibility, ens responsibility. Det enda man kan påverka här i livet är hur man svarar på saker. Om ni svarar bra på någonting så lovar vi att försöka svara bra tillbaka. Och så bouncear vi fram och tillbaka den pingisbollen. Nu gick katten. Ja. You were saying.
Ja, det jag sa var att eftersom vi i förra avsnittet pratade mycket om det här med att finna mer inre frid mitt i allt det här hektiska vardagslivet.
Mm.
Kanske
har man... Så säger alla våra vänner, ja, snälla, hur?
Hur gör man? Hur gör man? Och jag tror det första som är viktigt att nämna här är ju att man ska aldrig tro att någon annan har det bättre.
Man ska aldrig tro att man är något.
nej, det var inte så jag menade. Utan jag menar så här, att det är så lätt att tänka att alla andra har det så harmoniskt och lugnt och fint. Där man ser det utifrån. Och det kan man ju vara ganska säker på att det inte är på det sättet. De har också, alla har sina problem.
Mm.
Alla har sina svåra stunder.
Mm.
Och saker, sina egna saker som man tampas med. Det kan vara helt olika saker, men det är väldigt sällan så att det är någon annan som har det.
Det kan vara helt bättre. Vanliga saker. Det kan också vara jävligt sjuka saker.
Jaja.
Som man är helt ensam om. som ingen annan förstår.
Känner du så?
Nej, jag känner inte så.
Nej. Ibland känner jag att du känner så när jag frågar dig. Kaspar, vad tänker du på? Vad svarar du då?
Det är bara svårt att veta var jag ska börja. Så därför är det viktigt här när jag pratar att du ifrågasätter mig.
För
det kan vara svårt för mig att liksom veta var jag ska börja.
Mm.
Om då får jag bara börja någonstans och så vet jag inte vad folk inte förstår. Shoot me down om jag svamlar.
Jag ska försöka. Samtidigt så är min inställning att jag är en aktiv lyssnare och mottagare av det du säger. Och att jag har ett ansvar att ta in och reflektera innan jag liksom börjar ställa massa frågor och ifrågasätta.
Skit i det. Tänk på lyssnarna, de kommer tänka, vad fan snackar han? Eller så kommer de inte det. Jag vet ju inte vad ni tycker.
Mm.
Lindas topp 5. Tips för att finna ro i vardagen. Go! Nummer ett.
Börjar med det första som händer varje morgon. Och det är att solen går upp. Mitt första tips är att gå upp med solen. Eller ännu tidigare, beroende på var man bor. Om man bor i Sverige på vintern så får man gå upp ännu tidigare förstås. Att gå upp tidigt är ju en teknik som många som mediterar och inom både så här yoga och meditation. Så för att få den här morgon stunden så att säga. Och arbeta med den på ett aktivt och medvetet sätt för att finna ro och komma in i rätt vibration. Tror jag är någonting som fungerar. Och för mig fungerar det jättebra.
Precis, för att jag tror, att det fungerar, tror du att det fungerar för alla?
Nej, nej. Det finns säkert väldigt många där ute som är som jag. Det finns många där ute som är som du. Och det finns många som är som...
Vad ska det betyda?
Ja, men det finns många som är som något annat. Och, och man kan inte säga så här att mina topp fem är någon annans topp fem. Utan...
Det är inte de ultimata topp fem.
Nej, nej, precis.
Det finns inga, det finns inga ultimata topp fem. Ni får hitta era egna topp fem.
Ja, vi har inte era svar på hur man finner inre ro. Men vi har våra svar och vi delar gärna med oss utav dem. Och om det funkar för dig så är vi jätteglada om vi kan hjälpa till. Så det är mitt första tips är egentligen att börja dagen i rätt vibration. Och även om det innebär att bara ligga kvar i sängen och tänka positiva tankar om dagen, kanske inte ens gå upp, så tror jag att det kan hjälpa. Det andra kan vara att man kanske går upp och sätter sig och dricker en kopp te, tänder ett ljus, sätter sig och mediterar en liten stund eller skriver ner sina önskningar för dagen, liksom positiva liksom tankar kring dagen. Och jag tror att det är viktigt just att man börjar med den här ingångarna. Vad är jag tacksam för och vad vill jag... Uh-oh. Katten passar på när vi är upptagna här och skäl lite mat. Ja, men att hitta sin en kärleksfull väg in i dagen. Det är den första bra grejen. Det andra som man kan göra, tänker jag, är att låta saker få ta sin tid, speciellt på morgonen, och tänka att den första tiden under dygnet ska egentligen ägnas åt självstudier och att arbeta med självutvecklande.
Den första timmen aktivitet. På dygnet?
Ja, den första tiden när man har gått upp.
Ja, det kan man ju säga goodbye till så fort man har barn.
Det är väldigt svårt, ja. Ja, det är inte hur ofta får vi tid till det. Väldigt sällan. Då måste man planera.
Och när man väl får det så festar man så hårt så att man, då orkar man inte göra någonting på morgonen därpå ändå.
Jag brukar i alla fall få planera in med dig att jag ska till exempel få en stund för mig själv på morgonen. Då jag kan få gå ut och springa, vilket är min meditation, att få vara ute i naturen, få andas in frisk skogsluft. Och det kan jag såklart inte göra varje dag när jag har barn. Fungerar inte med vårt schema, men jag kan göra det några gånger i veckan eller ibland en gång i veckan. Ja. Men jag gör det så ofta jag kan och när jag gör det så vet jag att jag mår otroligt mycket bättre. Och det kanske inte alltid är att man får den stunden. Man kan också försöka gå upp och meditera eller yoga tillsammans med barnen. Det brukar gå så där för mig.
Sluta med att man blir en så här leksakshäst som folk, jag nämner inga namn, klättrar på en.
Ja, precis. Ja. Nej, men det kan fungera, kan vara svårare beroende på hur entusiastiska ens barn är och sugna på att haka på. Ja.
Man tänker ju att så här, ja, men om barnen så här, om de växer upp kring en och de ser att man yogar liksom, från början, då måste de förstå hur fantastiskt och viktigt och fint det är. Men nej. Mm. Vad är det där för skit? Liksom.
Det kommer ta tid.
Jag vill leka med tåg. Det är liksom, ingen fråga om saken, vad som är roligt och vad som är onödigt.
Jag känner att det nu i 2,5 år börjar ändå komma lite mer nyfikenhet. Lite mer så här, att jag kan prova på. Och det hände faktiskt förra veckan när jag gjorde yoga på morgonen. Jag kunde visa honom lite och vi satt i namaskar. Och
vad är namaskar? för folk som inte vet
ja, allting. Ja, alltså bara höll handflatorna mot varandra, så mot hjärtat. Med tummarna in mot bröstkorgen.
Som när man sjunger Sankta Lucia.
Ja, ungefär så. Mm. Ungefär när man sjunger Sankta Lucia. Så. Mm. Och vilade händerna mot varandra. Mm. Och vi gjorde några enkla yogaposer, liksom asanas, som han tyckte var roligt. Men framförallt att jag kunde få honom att sitta ner med benen i kors, i lätt meditationsställning, med händerna, handflatorna mot varandra. Det tyckte jag var väldigt fint. Han såg otroligt fridfull ut en kort stund. Det var fint, men det värmde mitt mammahjärta. Och jag kände att det finns hopp om att vi kommer en dag kanske kunna yoga tillsammans, vilket jag verkligen ser fram emot.
Mm, visst.
Men vi får se. Jag tror ju att det påverkar oavsett vibrationen.
Och vad menar du när du säger vibrationen?
Ja, men alltså känslan. Jag tror att det är liksom energinivån.
Din känsla? Eller rummets känsla?
I rummet. Jag tror att både min och hans och alla andra som är i rummet. När man själv kommer in i en viss vibration så tror jag att man påverkar andra som kan påverka fler. Det har ju visat sig också i olika studier att om man är flera personer som mediterar tillsammans så skapas det ett lugn.
Mm.
Och det kan skapas ett lugn kring ett ganska stort område. Till exempel om man har en stor grupp som mediterar i en stad så sker det mindre, eller färre, brott.
Mm.
Det är ganska intressant.
Mm. Jag tror att man kan göra ett helt glatt hus om man liksom, man ser till att vibrationen är hög i alla rum.
Nej.
Så uppnår man jord då.
Mm.
Så behöver man inte ens vattna blommorna.
Nej, men då kommer vi ju tillbaka till det här med ljus och mörker. Det är inte målet att hela tiden ligga på samma konstant hög vibration.
Ja, oh, visst. Nej, målet är... Vad är målet?
Ja, men jag tror målet är väl liksom att höja sig. Men att
tills man hamnar till högsta.
Nej, men man kommer ju alltid... Om man jobbar med sig själv och försöker bli mer medveten om sina känslor, sina tankar och jobbar med att kunna hantera dem på ett bättre och bättre sätt, så kommer man hela tiden höja sin vibration och bli mer intuitiv och mer medveten om omgivningen runt omkring, kanske energier, andras känslor också. Och kunna lyssna till sitt eget hjärta. Men det kommer alltid att gå i vågor. Det kommer aldrig vara en rak linje, så att säga. Det är det jag menar.
Mm. Mm. För det är det som är vibrationer. Vågor.
Ja, men precis. Allt går i vågor.
Och om man sträcker ut vibrationerna till ett streck, bara skitspända.
Vad händer då?
Jag vet inte. Okej, nummer tre.
Vad blir nummer tre?
Kan vi summera nummer två? Slit på vågorna.
Slit på vågorna. Alltså nummer två, det var alltså att... vad var det egentligen? Nummer två var...
Okej, vi är kvar på nummer två. Vi har ingen två här.
Jo, men tvåan var att man skulle inte stressa och att man skulle hitta en aktivitet eller inställning som gör att man liksom kan göra saker på ett lugnt sätt i alla fall.
Ja, men om det är så här, det här är ett tips för att inte stressa är att inte vara stressad, eller... Det känns lite som
ett... Okej, så nummer två är att ge sig själv tid att planera så att man inte behöver stressa.
Okej. Okay. Mm, definitivt.
För att börja dagen med att stressa och tror jag gör att hela dagen blir lite stressig.
Ja, precis. Om man har varit en dålig början på dagen så kan man lika gärna skita i resten av dagen. För det kommer in, det är ingen idé att försöka göra något bra av det.
Ja. Känner du så? Brukar du känna så?
Nej, jag känner inte. Jag är en väldigt positiv och glad person. Jag känner,
det är du, verkligen. Ja.
Mm. Jag känner inte så.
Nej. Nej, ibland är jag förvånad över hur positiv och glad du är. Trots allt som händer liksom här hemma med alla utmaningar som man
har. Nämner inga namn.
Nämner alla utmaningar man har som förälder och som husägare och bilägare och allt det här.
Ja, visst.
Det är inte alltid lätt. Mm. Men sen, okej, nummer tre
är
att att ta mikropauser. Under dagen. Och att i de mikropauserna fokusera på djupa andetag. Det kan vara en minut. En minut av djupa andetag.
Gör du det här? När gjorde du det här senast?
Jag tror att när jag gjorde det sist var när jag jobbade.
Okay.
Men jag gör det ibland också nu med barnen. Men då kan det oftast vara av ren desperation. Jag måste. Och att jag liksom går iväg och bara, nu ska jag ta 10 djupa andetag.
Så det här är inte bara för att finna ro, det här kan vara bara för att inte crash and burn liksom.
Absolut, här tipsen går. Så kan det vara. Ja, om man är,
det är olika vart
hemma
man är.
Med vilda barn. Kan man behöva. Och det handlar mer att liksom få en liten paus för att få distans till vad som händer just nu. Och ladda om, helt enkelt.
Jag tänkte för punkt 4 och 5, vi snackade väl lite innan om att vi skulle prata om våran practice i det här avsnittet. Så den kanske kommer in här.
Men då kan du få fylla i punkt 4 och 5.
Ska jag fylla i punkt 4
ja.
Och 5? Min punkt 4 och 5. Vad är det som gör att jag är så glad och lugn?
Vad är det?
Nej, jag är glad och lugn.
Vilket det är nästan alltid.
Vad tror du?
Jag tänker mig att...
Ibland luras jag kanske bara.
Det kanske du gör. Men jag tänker mig att... Jag tror att du är så lugn och glad för att du har en distans till det som händer. Och inte agerar. Alltså du agerar inte direkt utan du tänker efter. Och låter saker så här sjunka in och sen agerar du efter en stund och då har du hunnit tänka igenom hur du ska göra.
Och det är en fin balans, för det är någonting som jag har varit stolt över, men det finns liksom en funktionell och dysfunktionell sida av det där. Det kan lätt bli att jag lägger för mycket band på mig själv eller blir för kall i när jag blir sur istället för att säga vad jag känner, så blir jag bara sur. Och säger ingenting. Och tänker att jag bryr mig minsann inte.
Ja.
Och det är också en sån här insikt som jag har haft. Att varje gång jag tänker att alla andra bryr sig, men jag bryr mig inte. När min hjärna säger så, då betyder det i själva verket att så här, det den egentligen säger är, jag bryr mig. Och genom att inse det så kan jag... Då finns det plötsligt något att hantera. Men att genom att motstå saker så kan du aldrig distansera dig från dem. Men i alla fall, punkt 1 för en lugn och rofylld Kaspar. Eller punkt 4.
Du är förvirrad, vilken punkt det är på.
Ja. Nej, men så här, du fick ju faktiskt med 3 punkter.
Så du får se 3 punkter.
Topp 3 och topp 3, det tycker jag är bra.
Ja, men det är jättebra.
Topp 1. För Kaspar. Och det här är kanske inte i rangordning, utan det här är i...
Men om jag inte får 5 punkter, då vill jag ändra mina.
Alltså.
Men jag trodde jag skulle få fler. Ah, okay.
Men du kommer inte på några fler.
Jo, ja, okej. Okay. Men kör din topp 3 nu.
Förstå saker. Jag märker ofta att det är många som blir väldigt upprörda på grund av att de har bristfälliga modeller av verkligheten. Och alla modeller av verkligheten är bristfälliga, men vissa är mer bristfälliga än andra. Så det finns det här, det går att få en bättre, även om slutligen så är allting relativt, utom det som inte är relativt. Det kan vara som att folk blir arga på andra människor för att de andra människorna inte är som de själva. Här är första modell, vanligt fel av modell. Att man tror att andra människor är precis som en själv. Det räcker inte långt. Och man kommer aldrig kunna finna ro med den modellen. Tron på att lycka är någon annanstans. Extremt felaktig modell. Extremt mycket stress och meningslösheter skapas av den här modellen. Som är väldigt vanlig. Och som vi matas med. för att vi har de här systemen i hjärnan som triggas av olika saker som säger åt vad vi ska göra för att överleva. Mm. Så används det av i reklambranschen till exempel för att få folk att köpa saker så att företagen kan överleva.
Få oss att känna oss ofullkomliga.
Precis. Villkorslös lycka går att uppnå. Och det lustiga är att det krävs två villkor för den villkorslösa lyckan.
Mm.
Men jag kan inte förklara varför, men det är så. Och det är ändå villkorslöst. Och det är två kriterier.
Mm.
Just nu, för ingen anledning alls. Det är enda anledningen att vara lycklig. Om du försöker vara lycklig för något annat så använder du en dålig modell som är sjukt ineffektiv. Det är en mycket mer effektiv modell att ha den här. För vi har hela tiden den här, jag måste vara glad. Jag behöver ett hus. Jag behöver det här. Nu behöver jag ingenting. Och det kan, och kanske är du jätteledsen just nu. Och förlåt i så fall. För att du kanske behöver någon som kramar om dig. Och så kommer jag och säger dumma saker. Men också så är det okej. Okay. Och du kan vara glad fast du är ledsen. Och du kan vara ledsen fast du är glad. För det är också en grej. Om man har ett villkor på att man ska vara glad för att man ska kunna vara glad, då kan man ju inte alltid vara lycklig. Men om du går med på att vara lycklig fast du är jätteledsen, då kan du alltid vara lycklig. Det är också så här, nej men jag måste typ skratta jättemycket och dansa, då vet jag att jag är lycklig. Men det är bara en regel du har hittat på. Den villkorslösa lyckan, det är just nu utan anledning. Även vad som än sker, även om du är skitarg och skitstressad. Och jag menar, det här är svårt att efterleva.
Ja, det kanske känns ouppnåeligt för många.
Men det är just, men hur kan det vara ouppnåeligt? Det är det enklaste som finns.
Jo, för det handlar om att släppa alla krav och förväntningar.
Total acceptans. Total acceptans.
Man själv ska vara och hur ens omgivning ska vara.
Ja, exakt.
Och det är väldigt svårt.
Precis, och det är väldigt roligt när man tänker på att det är svårt. Eftersom det är det enklaste som finns.
Ja.
Det är som att så här, istället för att liksom kämpa för att simma i en simbassäng och hålla sig i ytan, i ett stormigt hav kanske, så bara slappnar man av i allting och drunknar och sjunker ner på botten.
Måste man drunkna? Kan man inte bara, så här, om man andas in, då flyter man ju.
Ja, men det är...
Då kan man ligga och guppa där.
Ja, jo visst. Så det är nummer ett i alla fall. Använd bra modeller av verkligheten.
Mm.
Läs mycket om allting så att du får bra modeller för de som du har från skolan och från dina intuitioner baserade på massmedia och det dina kompisar snackar om är inte så bra modeller.
Det du har blivit matad med i hela ditt liv, med andra ord.
Mm.
Ja, men alltså jag vill bara ett inlägg där.
Mm.
När jag gick min yogalärarutbildning i Malaysia på Sri Kali Ashram.
Det kan vi säga också, Linda har faktiskt en utbildning. Jag har ingen utbildning. Ja. Så jag menar, mina ord får en aning mindre tyngd där.
Mm. Fast du är den mest filosofiska av oss ändå.
Fast det vet jag inte heller. För att, jag tycker inte man ska inte kalla det filosofi, tycker jag. Men det är en annan fråga.
Mm. Ja, okej. Okay. Men jag ville berätta i alla fall att när jag gick den här utbildningen till att bli hatta-yogalärare i traditionell tantra-yoga, då pratade vi väldigt mycket i början om just det här att avprogrammera hjärnan. Så ni kanske tänker, en yogalärarutbildning, då lär man sig massa positioner och gör akrobatiska övningar. Nej, det vi i första hand fokuserade på var att slappna av och att arbeta med att få en djupare kontakt med vårt undermedvetna. Att släppa medvetandet, alltså det här som hela tiden maler på, alla budskap, liksom hjärnans tänkande. Det som vi liksom har jobbat med i hela vårt liv egentligen, att bygga upp, precis som du pratar om, med de här förväntningarna, hur man ska vara för att vara lycklig och så vidare. Det är som ja, det kan vara reklam eller skolan eller vem som helst, det är som samhället har matat dig med. Man börjar med att avprogrammera det för att få en djupare, en större bredd i vem man är och en kontakt med sitt inre för att själv kunna ta ett beslut och få en förståelse för vad är lycka för mig.
Mm-hmm.
Och istället för att jobba utifrån vad andra har talat om för en, undersöka själv hur olika situationer, positioner, de här asanas som man jobbar med, är också liksom utmaningar för kroppen att pröva sig fram hela tiden och själv kunna bedöma vem man är, vem man vill vara och hur man vill ställa sig till olika situationer.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt fint. Jag bara kom på det nu när du pratade om det här.
Mm. Mm. Det är fint. Punkt nummer 2. Jag tror att det måste bli meditationen då. Bara för att det måste ju slinka med.
Mm.
Det gör jag ju faktiskt nästan dagligen. Och i början så försökte jag liksom ha så här, nu ska jag meditera, jag ska sitta på den här fina kudden, jag ska ha mitt tidtagarur, och jag är så här, väldigt formellt, väldigt, väldigt tydligt när meditationen börjar och slutar.
Mm.
Men det har inte funkat så bra för mig. Det har inte gått att upprätthålla, och i början tyckte jag att det var väldigt jobbigt att jag inte kunde upprätthålla det. Jag var så här, jag vill ju prioritera det här, men det går inte. Men det är liksom det som har funkat för mig är att göra det till och från så mycket jag kan. Och att jag inte behöver sitta på ett visst sätt. Att jag inte behöver, återigen det här, villkorslösa. Men hur ska man kunna benämna det om det är helt villkorslöst? Om det kan vara exakt vad som helst. What's the point med att kalla det meditation? Man kan kombinera det med att skrika på sina barn. Jag känner att så här, ofta när jag och min son bråkar om någonting så kan jag, det kan liksom släppa helt, för jag inser att jag säger, jag vill att han ska göra en grej, han vill att göra en annan grej, och så går det fram och tillbaka, och sen inser jag plötsligt att jag bryr mig egentligen inte om att han ska göra det som jag säger åt honom att han ska göra just nu. Det här är två olika viljor som går emot varandra. Jag har rollen av den ena, han har rollen av den andra. Och utfallet av det hela är irrelevant, och jag bryr mig inte så mycket om det. Och sen så kan jag med den insikten fortsätta att spela en av rollerna, men jag behöver inte identifiera mig med den. Och det är en så här superkraft som jag verkligen kan rekommendera att man strävar efter. Och jag har egentligen i början när jag hörde om meditation, egentligen innan jag hade läst nästan någonting om några tekniker jag lärde, så liksom var det mer som att jag bara öppnar mig, jag bara ser, jag bara är där. Och sen så insåg jag, ja men det finns ju så himla mycket mer visdom kring det här, och teachings och metoder och tekniker. Och sen så har jag prövat en massa olika och tänkt så, okej, men nu gör jag på riktigt, nu chansar jag inte bara. Men sen på sistone så har jag kommit in mer i att bara, men fan, det där från början, det var liksom det som ingen kan säga till mig och som jag inte riktigt kan säga till någon, men som bara faller sig helt naturligt och som funkar för mig. Och det är det bästa, att bara se och acceptera och släppa och distansera, och allt det här sitter ihop. Du kan inte se något helt utan att släppa det och acceptera det.
Mm.
Och när du släpper och accepterar det så ser du mer.
Mm. Men är inte det en specifik metod?
Allt bygger väl på det här. Men sen har jag ingen så här textbook som jag följer. Det är väl mer så. Utan jag har läst en massa olika, gjort en massa olika. Och sen så har jag ändå landat här i slutändan.
Men är det några speciella frågor du ställer till dig själv då?
Det finns en jättebra fråga. Och det är, vad är det? Den kan rädda vilken situation som helst.
Mm.
Säg en situation.
En situation, vad som helst.
Det kan vara så här, jag har ångest. Vad är det? Vem känner ångesten? Var sitter ångesten? Vilken kontext, vilken världsbild har den här personen som känner ångesten? Vad är det som personen tror att han måste uppnå för att som han inte har, som gör att hans varelse genererar det här som han kallar ångest? Allt det här sitter ihop. Det är lätt att låsa sig vid sitt lilla perspektiv.
Mm.
Men du kan inse att perspektivet är en del av ett större perspektiv.
Mm.
Och genom att fråga vad är det, och försöka se det, och se försökandet att se.
Mm. Jag brukar tänka så här.
Ingen kommentar på det.
Ja, men det är så här. Ibland så, ja, men det är så här det är. Ibland så pratar vi, jag tror att vi tänker ofta ganska lika, men det kommer ut på lite olika sätt. Och att vi tänker kring det på olika sätt.
Ja.
Ja. Det jag tror att du menar är att man kan ta ett steg utifrån sig själv och se sig själv på distans. Alltså det som jag sa från början, att jag tycker att du är väldigt bra på att få ha en distans till dig själv och dina känslor.
Och, men hur kan man ha en distans till sig själv?
Genom att inte identifiera sig med sina känslor.
Men vem är det som inte identifierar sig då? Det är ju man själv. Och då är man ju kvar i sig själv.
Nej, det tycker jag inte. Alltså, för antingen är man ju i sig själv. Och man identifierar sig med sina känslor.
Mm.
Och tänker, ja men det är jag som känner de här. Och man liksom tar sig själv på väldigt stort allvar.
Mm.
När man är mitt i det.
Så.
Tar man ett steg ut. Säg att man tänker sig att själen, visualiserar att din själ tar ett steg ut ifrån kroppen.
Mm.
Och att du kan se dig själv utifrån. Och då kan du titta på din situation på ett annat sätt. Bara genom att visualisera detta kan du se situationen på ett annat sätt. Och du kan se den här karaktären som är din kropp och hela din varelse här.
Mm.
Blir kanske mer utav en karaktär som spelar en viss roll.
Mm.
Om du tänker dig att det är en karaktär i en bok och du, själen, är den som är författare som skriver den här boken, då kan man plötsligt inse att ja, men det är ju jag som författare som faktiskt har pennan. Det är jag som håller i pennan. Det är jag som skriver den här boken och bestämmer vad den här rollen ska göra och hur den ska agera, den här karaktären.
Mm. Mm.
Men det är ju det man ofta glömmer eftersom man går så in i karaktären så att man glömmer bort att man är författaren.
Mm. Absolut. Det finns en farlig fälla här.
Mm.
Jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant att gå in på de här små detaljerna, men att det är lätt att...
Mm.
Det är lätt att identifiera sig med disidentifikationen.
Mm. Mm.
Att man tänker att Nu är jag frånvarande. Nu ser jag. Nu är jag inte identifierad. Och vem är det som säger det? Det är någon som är identifierad med att inte vara identifierad. Det är så roligt och fånigt. Och det är exakt så vi funkar. Det är så den energiska strukturen som är våran varelse anpassar sig och formar sig efter varje situation gång på gång. Och det är det som är så svårt att sluta med. Och det går inte att sluta med, men det gör inget. Man kan acceptera det. Och sen kan man bara flyta på vibrationerna i alla fall. Så det som gäller, istället för att identifiera sig med disidentifikation, så ska man bara inte identifiera sig med identifikation.
Inte identifiera sig alls.
Och det är en hårfin skillnad.
Mm.
Man behöver inte sluta försöka. Man behöver inte försöka sluta försöka. Man kan bara acceptera försökandet.
Mm.
Kul att tänka kring det här.
Ja, nej, men det är jättespännande. Och jag skulle nog vilja tillägga att man på den här resan av att gå mot ett högre medvetande och större inre frid och så vidare, så måste man ju ta det liksom i steg. Och då kanske man liksom först få ta det här steget utifrån egot, utifrån att identifiera sig med sin roll som man spelar.
Mm-hmm.
Och sen kanske man kan ta steget mot att inte identifiera sig med disidentifikationen.
Precis, nu droppar vi tunga grejer på er, så bli inte rädda.
Ja, nej, men jag tror att man kanske får jobba liksom ett steg i taget. Det beror lite på vad man är förstås, men ja, nej, men jag tror att man känner ju själv liksom vad man är redo för.
Precis, det har ju en annan så här väldigt vanlig dålig modell folk använder, och det är att så här, man måste vara någon annanstans för att kunna börja. Men själva en bättre modell är ju att så här, du börjar exakt där du är. Så det är omöjligt att börja någon annanstans. Men en väldigt vanlig modell som man hör är så här. Mm. Ja, men då måste jag ha gjort allt det här redan. Och därför så går det inte. You just made that up.
Mm.
Det var punkt nummer 2.
Det var nummer 2. Mm. Nummer 3.
Nummer 3. Jo, men då kommer vi till spela och sjunga. Det hjälper mig väldigt mycket om jag är lite irriterad eller stressad att sätta mig vid ett piano eller med gitarren eller att sjunga eller göra allting samtidigt. Jag går ofta och nynnar för mig själv på gatan eller tonar eller så, och spela en låt eller någonting. Det är grymt. Det är lite mer konkret där. Man behöver inte, det är inte så svårt att förklara som de andra.
Och det kan vara liksom för alla att bara göra något man tycker om. Det är det du försöker säga. Att göra något man blir glad
av. Fast musik är ju magiskt, så det är annorlunda.
Fast det är inte så för alla.
Nej, men för mig är det.
Ja, för dig. Och för mig också. Alltså för mig är det också så, absolut. Men jag tror att det finns faktiskt de som inte gillar musik.
Det finns det.
Mm. Och det finns framförallt så har man väldigt, det finns ett extremt brett spektrum av saker man tycker om. Så min översättning av det är att göra någonting som man tycker om.
Mm.
Och det kan vara någonting som tar 5 minuter eller någonting som tar en timme, jag vet inte.
Mm.
Men att unna sig själv. Jag skulle vilja tillägga 2 saker.
Ja. Det var mina 3 och du har kört dina 3, så nu kommer du skulle köra 5.
Jag skulle köra 5.
Ja.
Ja, det är sant. Ja, jag tycker att för mig hjälper det verkligen om jag får vid slutet av dagen, som vi brukar göra ganska ofta. I alla fall de gånger vi inte däckar när vi ska natta barnen. Så brukar vi fråga varandra vad som har varit bäst idag.
Ja.
Och det tycker jag är en otroligt givande. Och ibland är det svårt.
Mm.
För ibland så kan man inte komma på någonting som har varit bra.
Mm.
Och då får man vara ärlig med det. Men man måste i alla fall försöka komma på. Säga 3 saker var som är bra. Som man är tacksam för och som har varit bra.
Ska vi bli lite personliga nu och kanske köra det här inför lyssnarna? Linda, vad har varit bäst för dig idag?
Okej. Det absolut bästa var ju när vi skulle sova nu på kvällen, eller när vår son skulle sova. Och vi var lite osams. Och jag var lite upprörd. Jag var upprörd och det var sent. Alla var trötta. Och min son sa: förlåt mamma för att jag bråkar med dig. Ja, det var otroligt fint. Då började nästan gråta.
Ja, det var jättefint. Jag bara tänkte på det han sa till mig idag. Vi satt och sa: pappa, jag gillar inte dig.
Ja, han kan säga allt möjligt.
Ja,
ja. Men det var väldigt fint. Och sen så tycker jag att det var en väldigt fin upplevelse att åka och handla på Plantagen, hela familjen, med en vild 3-åring och en liten ammande bebis, och försöka köpa stenar och trädgårdsartiklar.
Mm.
Det var en stor utmaning. som jag ändå känner mig, jag känner mig stolt för att vi tog oss an detta.
Mm.
Och att vi kom därifrån levande.
Mm.
Och sen så den tredje saken som har varit härlig idag var när vi var hemma hos din mamma. Och jag kunde sätta mig ner i soffan en liten stund. Och din bror och vår son lekte jättefint. Och det var lugnt. Och jag kunde liksom ta ett steg tillbaka och bara titta på hur allting bara... Ja, hur
allting flöt på vågorna.
Nej, men flöt på liksom. Det var så här, ja, men det var en stund av så här harmoni och lugn. När jag inte behövde aktivera mig, utan jag kunde bara sitta och se på. Det var väldigt mysigt.
Mm.
Mm. Vad tycker du har varit bäst idag?
Jag tyckte det var kul att vara på kristallrummet.
Det var ju
Men det är kul. Vi fyller upp.
Och jag sa alla... till dig, till mig, bara, det här är det bästa jag gjort på så länge. Åh, jag var så bra nu. Och så glömde jag till och med säga.
Vi fyller klyschorna i så här, vad vi hittar på. Så här, of course, att vi går på kristallrummet.
Ja.
Och shoppar helande stenar. Men det var fint och lillgrabben vart så glad och han är lika entusiastisk när han hittar typ gråstenar och plockar upp och samlar i fickorna.
Oh.
Men han tyckte det var så himla kul när det var liksom riktiga kristaller och de var lena och i olika färger och sånt. Han sprang runt där och det var kul att se honom så engagerad och glad.
Ja, oh, verkligen.
Jag vet inte, jag måste man ha tre? Jag nöjer mig där.
Du nöjer mig där? Mm. Ja. Det var en sak till som jag ville lägga till.
Ja.
För du pratade lite om det här med meditation. Och att det finns jättemånga olika sätt att meditera.
Mm.
Och jag har på en del med... Dels är det diksha-meditation.
Mm.
Och
vad är det?
Ja, alltså diksha, då jobbar man ofta tillsammans med andra. Då är man inte själv i en meditation. Utan man ger... Man kan vara själv också. Men det är ganska ofta att man kanske är i en grupp. Mm. Och att det är någon som är givare och någon som tar emot.
Mm.
Och då kan man gå och sitta i en ring till exempel. Så kan man som diksha-givare så går man runt och hjälper de andra att meditera. Genom att man helt enkelt... kanaliserar, jag skulle vilja kalla det universums helande kraft genom sig själv och ger välsignelse till mottagaren. Men med detta så vill jag också säga att man kan göra det här helt själv och till sig själv, och det enda man behöver är förmågan att visualisera och förmågan att tro på den här helande kraften. Så det är de två sakerna man behöver. Det jag brukar göra nu när jag ammar så mycket som jag gör är att jag försöker ta den tiden till att ge mig själv och min bebis den här välsignelsen från universum. Så då sitter jag helt enkelt och ammar. Och jag sluter ögonen och tar några djupa andetag. Och sen... upprättar jag, visualiserar en kraft som går ifrån Ajna chakra, alltså tredje ögat.
Och vad är det?
Alltså det är den punkten mellan ögonbrynen, en liten bit inåt kan man tänka sig.
Mm-hmm.
Och det är ett av våra sju chakran.
Mm.
Och jag tänker mig, från den punkten så... kanaliserar jag upp, ja, som en väg, upp till universums urkraft. Man kan tänka sig som en gudomlig moder och en gudomlig fader.
Mm.
Och det jag tänker mig när jag når fram dit är ett starkt ljus och en tystnad. Så en stor tystnad och ett starkt ljus. Och det här visualiserar jag. Och jag upplever också det här då samtidigt som jag visualiserar det. För det är det som är styrkan i visualiseringar. Att man verkligen kan uppleva den här känslan av att ha kontakt med någonting större än sig själv.
Mm.
Och då vilar jag liksom i det här ljuset en stund. Och man kan säga att man tankar på kraft, energi och kärlek från den här källan.
Wow, jag visste inte att du gjorde det här. Det låter
Visst
bra.
Visst du? Nej. Jag har inte sett det. Nej, kanske inte. Nej, men det har jag egentligen lärt mig från Brahma Kumaris.
Ja.
Det är en meditationsskola som också finns i Stockholm. Där man, ja,
du har
också
tankat en massa schyssta vibrationer.
Massa schyssta vibrationer.
That's where you get your juice.
Ja. Och både inom Diksha och inom oneness-rörelsen så jobbar man just med det här tänket. Att man liksom från en gudomlig källa eller universums kraftcentrum. Man kan benämna det med lite olika saker beroende på vad som känns bäst för
en själv. Hur mycket du kallar det?
Jag tänker nog på mer som
bäst och fel.
Nej. Nej. jag tänker det som en gudomlig förälder kan man säga. Det var roligt.
Hur mycket har du betalat för att få reda på de här hemligheterna?
Hur mycket har jag betalat?
Ja. Ibland så är det så här hemligheter och mästare som inte vill att man sprider. Nu vet alla våra lyssnare väldigt mycket så de inte behöver köpa alla de här böckerna och gå de här programmen.
Det är klart att man behöver betala. De som håller i dem gör ett otroligt fint jobb och det är väldigt värdefullt.
Mm.
Så det kan inte vara gratis.
Mm.
Men det ska också sägas att Brahma Kumaris till exempel är en organisation som till mångt och mycket arbetar med donationer och frivilliga donationer. Så går man på deras meditationer till exempel så kostar det ingenting. Och man kan vara med på kurser och retreats också på en basis av frivillig donation. Så det behöver inte kosta så mycket.
Mm. Mm.
Men jo, jag har absolut lagt en hel del av mina resurser på att utbilda mig och lära mig mer om yoga och meditation. Det har jag gjort. Och det är värt
varenda krona. Kan man tanka in liksom strålning från universums hjärta in i sin panna, då är det rätt så fett.
Ja. Nej, men det... Men det var, jag vill i alla fall ge exempel på en meditation som jag
Häftigt.
Jobbar med.
Mm. Ska vi sjunga en sång?
Ja.
Mm. För det gör ju vi också.
Mm. Det är ju som sagt, som Kaspar nämnde det här med musiken, så är det en av de största... Alltså det har en extremt stark läkande kraft.
Det är dels för att du aktiverar olika delar samtidigt av dig själv. Du tar in med flera sinnen. Särskilt om du spelar själv så kan du dels lyssna, påverkar också känslorna. Du har mönster i fingrarna och så. Sen så är det också om du sjunger så skapas ju... Nu har vi sagt vibrationer väldigt många gånger i det här avsnittet redan, vilket jag är lite kluven till. Men det är ju det är som skapas när du sjunger också och som löser upp spänningar, precis som att lägga i jacuzzi, så kan man bara tona istället, så är det lika bra. Ja, det finns en hel mängd värdefulla.
Mm. Ja, men musik är ju fantastiskt. Det har en väldigt läkande, helande effekt på oss. Och vi sjunger ju mycket mantran också. Där jobbar man ju med att använda ord och musik som hjälper en att ta sig från det medvetna sinnet till det omedvetna, till något djupare. Utan därför har man ofta många upprepningar. Så man kan jobba med ett mantra som upprepar sig många, många gånger.
Lite som i Roxanne, den låten. Roxanne, you don't have to bother dressing.
Ja, precis. Det är hans mantra.
Mm.
Mm.
Och han Sting är ju faktiskt väldigt yogisk.
Jo, det är han faktiskt. Mm.
Men du sa någonting där som fick mig att, som jag glömde säga när jag pratade om vad som är helande med musik, och det är just det här att det hjälper oss att inte börja tolka vårt tolkande, utan att vi kan uppleva det direkt, för att det är mer än ordens direkta betydelse, utan de når oss som någon slags transcendent poesi.
Vad vackert.
Åh. Tack.
Ja,
tack.
Det var fint sagt.
Ja. Prätt och Kaspar kommer fram.
Ja, precis. Men idag tänkte vi...
Det är faran med att meditera mycket. Man blir sjukt prätt och...
Prätt? Nej, det blir man väl inte.
Man blir också sjukt real.
Ja, jag tycker att man blir mer... relaxed.
Snäll.
Ja, jag tycker att man blir mer snäll och man blir mer avslappnad och man blir mer glad.
Hurra!
Tycker jag.
Yeah.
Vi vill börja den här resan med mantrasång, som är någonting som vi jobbar med en hel del. Och som är en typ av meditation också. Och mantra betyder att ta sig över sinnets barriärer. Och med hjälp av att upprepa ord, och i det här fallet så är det sanskrit, och ganska ofta är det sanskrit, men man kan också hitta mantran på svenska om man vill, då kan man memorisera och få in ett budskap till sitt undermedvetna som man liksom arbetar med. Och då ska det gärna vara liksom ett budskap som betyder mycket för en själv, som kanske är ett budskap av en högre medvetande karaktär. Alltså med fokus på det som man liksom vill ha i sitt liv, så att säga. Så kan man tänka. Mm. Och idag ska vi alltså jobba med Ganesha Mantra. Den hinduiska guden Ganesh. Och den heter Ganapati Mantra. Så här går den. Vakartunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryashu Sarvada.
Precis, ibland så Sarvakashu Sarvadar jag före Surya Koti Samaprabha, och då blir det lite förvirrande. Så det ska jag tänka på nu när vi spelar den här.
Ja, vi blir inte ledsna om det blir fel. Utan, och vad det betyder är att man tillber guden Ganesha, som har en stor och en böjd snabel och en väldigt stor kropp. Och han har ljuset av flera miljoner solar. Så han har ett extremt starkt ljus.
Jag tänker att i grunden kanske det här har varit en visualiseringsövning också.
Mm. Ja, men absolut. Jag har precis tänkt mycket visualisering. Och vår önskan i det här mantrat också är att få Ganeshas hjälp att göra all det arbete som man gör fritt från hinder. Så man brukar säga att guden Ganesh är the remover of obstacles, så han som undanröjer alla hinder. Och därför kan det också vara väldigt bra att börja en aktivitet eller börja en dag med det här mantrat, för att gå in i det genom en önskan att undanröja alla hinder, så att man kan arbeta på ett lättsamt och fritt sätt. Då kör vi.
Ja. Det vi har nu är alltså en elektronisk tambura som var från början ett väldigt stort vackert instrument med fyra strängar, brukar den ha, tror jag, som man spelar liksom. Men den spelar väldigt liksom repetitivt och monotont och fyller ut i bakgrunden. Och med dagens moderna teknik så har man kommit på att man kan modernisera det så här med en stor vit plastlåda som gör jobbet åt oss. Så det här används även om man ser på såna här indiska virtuoser som spelar på konserter. De har ofta såna här, för de har inte alltid med sig en riktig tambura.
Om du har möjlighet så kan du gärna sätta dig i en lätt meditationsställning med benen i kors, eller sitta i en annan ställning som känns bekväm för dig. Slappna av hela kroppen, sträck upp ryggraden och ta ett djupt andetag. Kom med fördel, sluta ögonen om det är möjligt. Bara kom in i kroppen.
Vakratunda Mahakaya Surya Koti Jama Prabha Niravikannam Guru Medhe Vazarvakar Yesri Sarvada.
Känn tystnaden. Känn stillheten. Känn friden inuti. tror att med det här får vi säga godnatt. Och tack för idag. Och vi ses nästa gång.
Kom ihåg att trycka på gilla och kommentera och skriva recensioner och dela och allt sånt där coolt.
Ja.
Hej på er.